Molnen täcker himlen idag, åtminstone än så länge. Och det passar väldigt bra, känns det som, med tanke på det studium av psalm 22 som ska gå in i idag. Korsets psalm, som den kallas. För över 3000 år sedan kom en ung moabitisk kvinna till en liten by i Judéns stamområde som heter Betlehem. Hon följde med sin svärmor Naomi, för hon hade fattat kärlek till Naomi. Och hon sa, jag vill gå dit du går, jag vill dö där du dör. Gud förbjuder att någonting annat än döden skulle skilja oss åt. Och så förklarar hon, din Gud är min Gud. Båda är änkor. Naomi har mist sin man och också sina två söner, av vilka en hade varit gift med Rut. På Betlehemsängarna ikläder sig Rut ansvaret att gå ut och plocka ax och så försörja sin och sin svärmor. Och där ute på åkern utspelar sig så småningom en romans som faktiskt utgör förspelet till världshistoriens största händelse. Hur hänger det ihop? Också kan man säga förspelet till stor del av saltarlitteraturens tillkomst. Rut och Boas blir så småningom gifta, får en son som heter Obed. Obed i sin tur får en son som heter Isai. Jag har gamla översättningens namn helst. Isai får i sin tur 8 söner, av vilka en, den yngste, kommer att smörjas till kung och herde över ett helt folk. Profeten Samuel hade kallats av Gud att gå till Betlehem och där smörja en av dessa söner. Och David, som ni vet, var inte med på den själva stora festen där de 7 andra sönerna var, för alla trodde det var någon av dem. Åtminstone trodde man den äldste till att börja med. Men Gud går förbi allihop och David måste kallas hem från Betlehemsängarna. Det som var familjeegendomen. Där ute satt han och plinkade på sin harpa och sjöng och spelade för fåren. Samma äng där Rut 3 generationer tidigare hade gått och plockat sina ax. Och Gud hade fäst sina ögon på henne och gjort henne till en av Jesu Kristi stammoder. Att hon är en av endast 3 kvinnor i Matteus släkttavla om Jesus Kristus. Nu kallas David hem för att smörjas till herde och kung över ett helt folk. Och han kommer att bli Gamla testamentets främsta förebild och dessutom stamfader till Jesus Kristus, Guds son. 1000 år senare uppenbarar sig Herrens härlighet över dessa ängar. Och en ängel förkunnar för herdarna som höll vakt om natten över sin jord, som David hade gjort 1000 år tidigare på samma ängar. Och där Rut hade gått och plockat ax, Davids farfars mor, och förkunnar, i natt har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska hitta ett litet barn, nyfött, som ligger lindat i en krubba. Guds son valde att stiga in i människosläktets historia genom att födas i ett stall i Betlehems utkanter. I närheten av samma ängar där Rut hade jobbat och slitit för födan åt sig och sin svärmor. Och det David hade spelat för fåren. Men det var inte bara födelseplatsen och dess betydelse som anknöt till David, utan också det lidande och den övergivenhet som kom att drabba Guds son och som David liksom får vara förspelet till. Men föga anade väl David, när han var på flykt från Saul, att den förtvivlan och den Guds övergivenhet som han då upplevde och som han gav uttryck för i en av sina mest känsloladdade psalmer, att det skulle få stå profetisk modell för den dag som vi måste kalla den mörkaste dagen i universums historia. Den dag då vi korsfäste härlighetens herre. Den dag som syndens vedervärdighet blev så uppenbar i det att den kunde orsaka Guds son så fruktansvärda kval ja, till och med död. Detta var den dag då solen klädde sig i sorgdräkt och jorden darrade under tyngden av honom som bar hela världens synd och skuld på sina axlar. Detta var den dag då Satan mobiliserade hela sin härsmakt i ett sista försök att omintetgöra Guds frälsningsplan. Detta var den dag då liksom ondskans andemakter från hela universums alla hörn samlades till en sista drabbning mot Guds smorde. David hade känt sig fullständigt övergiven och skräckslagen, som vore han utlämnad åt glupande och rytande lejon, och han skriver så. Guds oskyldiga lamm hänger på ett kors och allt verkar vara ett verk av enbart våra händer. Vi gav honom vår smälek, vi gav honom vårt hån, vi gav honom vårt förakt, medan han gav oss sitt liv. Precis som Jesaja profetian hade sagt, föraktad var han av människor, övergiven av människor. Det var som om vi inte hade tålt renheten i hans blick, hans genomträngande blick. Han blev en dom över våra liv därför att vi älskade mörkret mer än ljuset. Och det är som om himmel, sol och jord bättre insåg denna ödestimma för hela universum som nu höll på att bryta in. Den evige gudasonen hänger döende på ett kors och på den lilla planeten jorden och låter sig bli ett skådespel och till ett offer för våra lägsta drifter. Han som fanns till före allt skapat och genom vilken allting har blivit till som är till. Han ropar hjälplös med Davids ord från den 22 salmen. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och hela änglavärlden höll andan av förskräckelse. Hur kunde han, härlighetens konung som de hade sett i sin fullaste glans, hur kunde han bli ett sådant skådespel iscensatt av oss förgängliga små basiller till människor på stoftkornet jorden? Hade Gud fullständigt tappat greppet? Var det Satans rike som höll på att inregistrera sin största seger? Min Gud, varför har du övergivit mig? Profeten Samuel kallades till Betlehem. Det var en man som Gud hade fäst sina ögon på, en ung pojke om vilken det står att han var en man efter Guds hjärta. Han hade en passion för Gud och han tålde inte att jätten Goliat talade nedlåtande om Israels Gud och hans här. Och efter sin oväntade och storslagna seger över denne jätte blev ju David beryktad. Och anställdes vid Sauls hov som en av härförarna. Och han gick ut på fältet och blev mer framgångsrik än Saul själv. Och väckte därmed folkets beundran. Men också Sauls avund. Så till den grad att Saul beslöt att döda David. Och försökte också vid ett par tillfällen i själva slottet där att spetsa David med sitt spjut. Men David parerade båda gångerna och flydde. Och Saul satt in alla sina resurser, hela sin härsmakt i jakten efter den enda pojke från Betlehem. Och det är i det här trängda läget, på flykt under en övermäktig armé, ut i ödsliga bergstrakter, i heta öknar, som David skriver en del av sina första psalmer, så fyllda av förtvivlan. Så fyllda av en känsla av fullständig Guds övergivenhet. Men han vänder sig ändå till Gud, eller hur? Min Gud, varför har du övergivit mig? Psalm 22 introduceras med orden för sångmästaren, körledaren. Och så står det, efter morgonrodnadens hint, en psalm av David. Efter morgonrodnadens hind. Vad är det för något konstigt? Förmodligen är det en melodiangivelse, precis som vi vid några festliga tillfällen har diktat en sång, till exempel för brudparet, och så står det, den ska sjungas till melodin, vad ska vi säga, vem kan segla för utan vind? Ja, då vet alla melodin, okej. Okay. I andra salmer, till exempel 56 salmen, så står det till eller efter den stumma duvan i fjärran. Jag tycker det är så underbart. Den ska sjungas till melodin efter den stumma duvan i fjärran. I psalm 45 står det den ska sjungas efter liljornas melodi. No. Martin Luthers förslag var att översätta det här med orden angående hinden som jagas tidigt på morgonen. Och då menade han att David var som en jagad hind. Och det var han ju verkligen. En psalm av David, avsedd att sjungas till ackompanjemang av stränginstrument. Den historiska bakgrunden är inte exakt känd. Men som jag har antytt så måste den ha varit just under en tid då David befann sig i ett mycket utsatt läge. Och den utgör alltså bakgrunden till psalmens innehåll. David beskriver sin förtvivlan och sin känsloladdade sådan och sin Guds övergivenhet. Men ibland så är det precis som om ordvalet går utöver och bortom vad som skulle kunna vara en verklig beskrivning av Davids konkreta erfarenhet. Och psalmen blir och antar en profetisk dimension som tränger igenom och pekar 1000 år fram i tiden. Vilket David naturligtvis inte visste. Men Petrus säger i sin pingstpredikan, David var ju en profet. Och så citerar han från en Davids psalm. David upplevde det så här. Min Gud, varför har du övergivit mig? Du kallade ju mig. Jag smordes ju av profeten Samuel. Den helige ande kom över mig och vilar på något sätt ändå fortfarande över mig. Varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Precis det här citeras av Jesus när han hänger där. Och det står i Matteus 27:46, vid sjätte timmen klockan 12 kom ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen, ungefär klockan 3 på eftermiddagen. Då ropade Jesus med hög röst, min Gud, varför har du övergivit mig? Och Jesus använder alltså Davids ord från psalm 22. Inte för att liksom på något teoretiskt sätt och praktiskt sätt nu fullborda den här profetiska dimensionen i den psalmen. Utan därför att han verkligen upplevde det precis så här. Och dessutom hade han redan som en judisk pojke fått lära sig att vid svåra passager i livet, då ska ni bedja psalm 13 eller psalm 22. Och psalm 13 börjar ju med orden, hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Eller skulle man bedja psalm 22, vilket nu Jesus valde att göra. Och orden stämde ju så väl in i hans egen upplevelse. Och han håller fast ändå vid sin personliga relation till Gud. Han säger, min Gud. Den Gud som han hade haft så nära gemenskap med. Hur kunde han vara som borta? Varför? Och David väntar sig inget uttömmande svar på orsakerna till varför. Utan han uttrycker mer varför detta obegripliga. Guds, eller Jesu, Guds övergivenhet var ju också verklig. Sönderpiskad, blodig. Hela hans rygg fortfarande i blod. Och det var som det står på ett annat ställe. Man har plöjt fåror på min rygg som man plöjer in åker. Och den taggiga törnekronan orsakade små bäckar av blod att rinna och hitta sina vägar ner över hans kinder och blanda sig med spottet från soldaterna. Och flugorna i eftermiddagens hett letade sig gärna till offren på korset och jag tror gamarna seglade runt där uppe och väntade på dödens stund då de skulle få ta över. Så i det tillståndet befann sig alltså han som är vår frälsare. Jesus hade aldrig upplevt separationen från Fadern. Men nu när hela världens synd liksom läggs på hans axlar var det precis som Gud vände bort sitt ansikte. Han blev en styggelse för Fadern, iklädd vår synd. Han som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Gud lämnade honom ensam på korset. Kristus blev en förbannelse för vår skull. Över hans liv vilade ingen förbannelse eftersom han var lagens uppfyllare till varje liten prick. Men istället gick han in under vår förbannelse och lät den drabba honom i denna Guds övergivenhet. I vers 3 upprepar David sin personliga hållning till Gud. Att han trots sin övergivenhet ändå kallar honom min Gud uttrycker ändå någon sorts hopp. Min Gud, ropar jag om dagen, men du svarar inte. Om natten, men jag får ingen ro. Jag ropar liksom hela tiden. Och det gör så ont. Det gör så ont. Hela tiden gör det ont. Ja, vi skäms bara för ett litet tandvärk, vet du. Hur vi blir helt upptagna av den smärtan. Och vi ger oss ingen ro förrän vi får en lindring till stånd. Hur skulle det då inte vara för Guds son? Och korsfästelsen tillhör de mest grymma avrättningsmetoder som fanns på den tiden. Och för att kunna andas så krävdes nämligen att man hävde sig upp, drog sig med armarna upp för att ge fritt utrymme åt luftvägarna och liksom också hjälpte till från fötterna där också spikarna var det enda stöd man kunde få. Så det gjorde fruktansvärt ont. Och om man inte andades med hjälp av den här rörelsen i kroppen så kunde man alltså dö av kvävning. Vilket var det korsfästas dödsorsak oftast. I sin utsatthet så påminner David sig om vem Gud är. Och styrker sig med minnet av vad Gud har gjort förut för sitt folk. Vers 4. Dock, jag är i det här tillståndet, men du är den helige. Du är den som tronar på Israels lovsånger. Gud är helig, säger David. Han är fri från brister, alla brister. Och det inger honom hopp. För Gud kan inte handla som en människa och överge den som förtröstar på honom. En helig Gud bevisar sin trofasthet mot Israel många gånger och han har visat barmhärtighet förut och därför har han fått lovsånger att trona på. Det är den guden som är min Gud. För att styrka sitt mod påminner han sig alltså om vad Gud tidigare har gjort i sin trofasthet mot sitt folk. Vers 5-6. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade ju dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och du kom och de kom ej på skam. Gud har bevisat sin trofasthet mot Israel under hela dess historia. Allt ifrån deras rop under tortyren och slaveriet i Egypten. Det står att deras rop kom upp till Gud. Han hörde dem och han steg ner och gav dem en befrielse ur slaveriet. De ropade i sin nöd under domartiden många gånger. Och Gud befriar dem lika många gånger. Du vet, de höll sig till Gud någorlunda först i början. Men sen avföll de till avguderiet. Och då tog Gud liksom bort sin beskyddande hand. Och fienderna trängde in över Israels gränser. Och då kom de ihåg Gud igen och ropade, Gud hjälp oss! Och Gud hjälpte, han skickade domare som befriade dem från fienden. Och så höll de sig någorlunda på Guds vägar så länge domaren levde, står det. Men sen tillbaka i avguderiet, nya fiender, hjälp Gud! Och Gud hjälpte. Nya domare i någorlunda bra tid, Domaren dog, tillbaka till avguderiet, nya fiender. Hjälp Gud! Och det här kan du läsa i Romarbrevet, i Domarboken 2. Denna cirkelgång som gick sig djupare och djupare hela tiden. Gud hjälpte, och fortsätter man i Israels historia, Gud skickar sina profeter till folket som har avvikit från sin Gud. Vänd om, vänd om, vänd om medan tid är. Klaga inte på Guds tålamod. I 800 år dröjde han innan fångenskapen måste bli ett faktum. Då ingen bot fanns mer. Man dödade Herrens sändebud som han i sin kärlek skickade till dem. Sådan är Israels Gud. Och det är honom som David ropar till. Han säger, de ropade till dig gång på gång, gång på gång. Och du hjälpte dem. Hjälp mig också. Så återvänder han till sin klagan i vers 7. Och beskriver hur han känner det. Jag är som en mask och inte en människa. Hånad och föraktad av människor av folket. Alltså så totalt hjälplös, så svag, så frånstötande, så oattraktiv. Har du sett efter en regnig dag hur de här ynkliga dagmaskarna försöker leta sig över den mörka asfalten? Så hjälplösa de ser ut. Och man vet snart kommer en bil och mosar dem. Så kände sig David, så kände sig Guds son. Efter misshandeln och tortyren. Hans utseende kunde inte behaga oss. Vers 8. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen. De skakar på huvudet. Att spärra upp munnen, det innebär att man gjorde grimaser åt David. Man gjorde grimaser åt Jesus. Man skakade på huvudet liksom i en förlöjligande gest av förakt och arrogans. Jag gjorde en liten felmanöver i trafiken en dag. Det var inte alls farligt. Men du skulle se mannen som kom upp i bilen bredvid. Vet du vad han gjorde? Han skakade på huvudet och pekade så här. För att riktigt markera vilken idiot jag var. Men det här, mina vänner. Det här var mobbning i dess värsta former. Det står i vers 9. Anförtro dig åt Herren, sa de till David. Han ska väl befria dig och rädda dig. Han har ju dig kär. Underförstått, varför tar inte Gud hand om dig? Han älskar ju dig, sägs det. Och det är nästan ordagrant vad som hände med Jesus enligt Matteus 27:39. De som gick förbi honom på korset smädade honom och skakade på huvudet. Det är väl märkligt. Det var som om det var inte nog för oss att se honom äntligen hänga där, fråntagen all sin makt. Utan in i det sista var det som vi ville försäkra oss om. Hans eländiga tillstånd var oåterkalleligt. Och så hånade vi honom. Vers 9 också citeras i Matteus 27. Han har ju satt sin tillit till Gud. Nu får väl Gud rädda honom. Han har ju honom kär. Deras utgångspunkt var, om Gud är med dig, Jesus från Nasaret, så ska det gå det bra. Absolut inte så här illa. Det här är ju ett bevis på att Gud inte är med dig. Och i salmen fortsätter David att påminna sig om Guds personliga omsorg, allt ifrån hans födelse, liksom alla födslar, har en kritisk dimension. Man vet inte hur det ska gå. Men, säger han, du har varit med mig allt ifrån födseln, varje ögonblick, allt sedan dess. Så därför, Herre, hjälp nu också. Vers 10. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet. Och lät mig vila trygg vid min moders bröst. Vers 11. På dig är jag kastad ända från moders skötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Men vad märkligt. Han talar om sig själv som en person redan i moderlivet. Och som om redan där en relation till Gud knöts. Han menar att Gud hade omsorg om honom redan på fosterstadiet. Ett intressant inlägg i abortdebatten kanske. Vers 12. Eftersom du var med mig redan där, var inte så långt ifrån mig nu, till nöden nära och ingen finns som hjälper. Så var det för David. Så var det nu med Jesus. Som skrämda får hade alla hans lärjungar sprungit bort över Olivbergets kullar den natten han blev arresterad. Ingen stannade kvar. Och trots att de kort dessförinnan, inte bara Petrus utan det står alla andra också, försäkrade Jesus att de var redo att dö för hans skull. De skulle aldrig lämna honom. Ingen kom till hans försvar under de nattliga skenrättegångarna. Och nu i nästan paranoida termer beskriver David hur han kände sig utsatt och övergiven. Och kanske det här psykiska traumat egentligen var värre än det fysiska. Lyssna, vers 13 och 14. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omger mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Så upplevde han liksom i bildspråkets termer att dessa människor runt korset, omringad var han, utlämnad åt ondskans andemakter. Det var inte bara kött och blod han stred emot, allra minst det ska vi säga. För han sa ändå mitt i sitt lidande, när spikarna hade gått in genom hans händer och vrister och fötter: Fader, förlåt dem. Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Men det fanns makter som visste vad som var i görningen. Det fanns andemakter som man nu upplever under bilden av välgödda tjurar och bestar och lejon och hundar. Det är precis som man känner sig omringad av blodtörstiga jakthundar som hunnit upp sitt byte och som jägaren hade skadeskjutit. De demoniska makterna triumferar, gapar åt honom i tron att nu har de fått honom i sitt välde. Och Satan och alla hans allierade trodde sig inregistrera sin största tänkbara seger någonsin. Guds son på korset, du kan tänka dig, nu var det ju äntligen slut. De anade dock inte att just här och just nu var hela den onda andevärldens första väldigheter på väg att bli fullständigt avväpnade. Att syndens och dödens makt höll på att ryckas ur djävulens händer. För det var hans mäktigaste vapen med vilka han höll mänskligheten i sitt grepp. Syndens grepp. Vem kunde slingra sig ur det och säga att jag har aldrig syndat? Han hade rätt när han klagade oss i det avseendet. Dödens grepp. Vem kunde slingra sig ur dödens slutliga dom? Och så kommer Jesus. Om några timmar ett tomt kors, seger över död. Om 3 dagar en tom grav, seger över död. Och djävulen är berövad sina mäktigaste vapen. Precis som det står i Hebreerbrevet 2. Han är avväpnad. Och precis som det står i Kolosserbrevet 2. Alla andevärldens furstar har kommit på skam. Han för dem i triumftåg bort. De är avväpnade. Så Davids totala utmattning den här stunden anade, i den stunden anade han naturligtvis inte att det skulle bli en talande bild av Jesu upplevelse på korset. Och vers 15 fortsätter: jag är likt vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Jag rinner bort som vatten som hälls ut i gräset eller på marken och försvinner. Det känns som om ben och armar gått ur led. Stark fysisk smärta. Hjärtat är som vax som bara smälter och smälter. Inget mod finns kvar. Jag är fullständigt uppgiven. Vers 16. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Du kan tänka dig en torr lerskärva. Du sparkar på den på marken. Värdelös. Den spricker och går i små bitar. Ingen kraft att hålla samman den längre. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Alltså stark fysisk smärta leder ju till muntorrhet. Och Jesus ropar på korset: jag är törstig. Och man räckte upp honom en svamp, doppade i surt ättikvin, blandat med galla. David ser tydligt döden framför sig. Du lägger mig i dödens stoft. Men ändå så säger han, du Gud, du är alltså i kontroll över det här. Nu kommer vi till den mest detaljerade och märkligaste profetiska avsnitt i kanske någon text i hela Gamla testamentet. Vers 17 och 19. Hundar omger mig, de onda sop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Det upplevde inte David i konkret bemärkelse. Jag kan räkna alla ben, de som ser på mig stirrar. De delar mina kläder mellan sig, de kastar lott om min klädnad. Vi går tillbaka till vers 17. Mycket märklig vers. Tyvärr har nya översättningen 2000 förfallit till en väldigt konstig översättning. Mina händer och fötter är skrumpnade. Det är ett dunkelt verb som används. Betydelsen är dunkelt. Men den förnämsta hebreiska lexikonet, Brown, Driver and Briggs, så förklarar mycket tydligt att det här verbet betyder att borra igenom, att holka ur någonting, att tränga igenom, att liksom gräva. Och då stämmer det ju bättre med genomborra. Och vilket också stöds av Septuagintan, den grekiska översättningen av den här texten som gjordes på 200-talet före Kristus. Den lyder också, mina händer och fötter har de genomborrat. Alltså ingen efterhandskonstruktion. Det stod så i dokument som vi nu äger från tiden före Kristus. Och det stöds också av den latinska vulgataöversättningen som kom senare. Samma ordalydelse. Och den stöds också av Johannes 19:37. Där Johannes citerar Zakaria 12:10. Där det står att de ska en dag se upp till honom som de har genomborrat. Jag kan räkna varje ben i min kropp. Utmärglad, så skelettet gör sig synligt, mager och tanig. Kanske inte ätit på flera dagar. Och denna fruktansvärda natt i Getsemane. Naturligtvis tog det på krafterna. Men inget ben sönderslaget. Mitt i detta mörker beder han, Fader förlåt dem. Och genom Marias hjärta, hon som stod där, så trängde svärdet allt djupare. Det var ju hennes son också, eller hur? Det är ju min förstfödde. Eftersom man enligt judisk sed inte vill ha döda kroppar kvar på korset under sabbaten, som snart skulle gå in klockan 6 på fredag eftermiddag, så bad man Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas. Lite märkligt. Bara krossa benen, varför det? Jo, för att om benen krossades, armar och ben så att säga, så kunde de inte längre utföra sin andning och de skulle snart kvävas till döds. Därför krossade man benen på rövarna, men när man kom till Jesus så såg man att han redan var död. Och då fanns det ingen anledning att krossa hans ben. Och Johannes, som tydligen på avstånd ändå såg detta, skriver i Johannes 19:35 att detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Psalm 22, men också det som citeras i andra Mosebok 12:46. När påskalammet nere i Egypten skulle beredas så står det, inget ben får krossat på påskalammet. Inget ben blev krossat på Guds lamm 1400 år senare. Detta är ju tecknet på Guds suveräna makt. Och liksom ingen kunde överskrida Guds gränser, de som han hade satt omkring sin son. Trots att han nu var så utlämnad. Så står det i vers 19. De delar mina kläder mellan sig. De kastar lott om min klädnad. Det citeras också i Johannes 19. Ty skriften skulle fullbordas, står det. Jesu klädesplagg var väl inte mycket. Han hade möjligen en kåpa, en gördel, höfthållare, ett bälte, kanske några underkläder, sandaler och en mantel eller lång skjorta. Det var 4 soldater vid varje kors. 2 som höll fast och då 2 som höll på att spika. Det enda bonus som de här soldaterna fick, de skulle ha lite extra då för sitt vidriga arbete, det var att de brukade få dela på de dödsdömdas kläder. Och det var alltså också fallet med Jesus. Men långskjortan så var mer värd än de andra klädesplaggen, för den var vävd i ett stycke. Den kunde man inte dela på och ha nytta av. Så den kastade man lott om. Men en blodig mantel. Man sa kanske till varandra, det var inte mycket utdelning från den mannen. Skral utdelning på den där Jesus. Men någon fick den blodiga manteln med sig. Intressant att tänka sig minnena utifrån varje gång han såg den manteln. I vers 20-22 kommer en förnyad bön om hjälp. Men nu börjar hela salmen vända. Har du tid att vara med mig? Nu vänder den 22 salmen. Det är inte bara långfredagens mörker. Nu börjar vi kanske ana någonting av uppståndelsens seger och konsekvenser. Där den fruktansvärda stormen liksom förbyts i ett lugn. Vers 20 och 22. Men du, Herre, var inte långt borta du min styrka. Skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet. Det är David som förföljd och utsatt som beder detta. Rädda mig ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonens skap, från vildoxarnas horn. Du bönhör mig. Han upplever hur bönhörelsen börjar komma till honom. Och så förbyts hela salmen i en lovprisning för befrielsen. Och hur han vill kungöra detta offentligt. Vers 23. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Han blir liksom trosfrisk på något sätt. Han vågar se framåt. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Det citeras i Hebreerbrevet 2, denna vers. Som är bekräftelse på Jesus seger över djävulens makt. Att Jesus ska sjunga detta mitt bland sina bröder. Att han har besegrat döden. Så kommer vers 24. Det är en uppmaning till folket att lova Gud. Ni som fruktar Herren, lova honom. Ära honom, alla Jakobs barn. Bäva för honom, Israels alla barn. Tänk vilken underbar blandning av glädje och bävan som tillhör Guds barn och deras förmån att få närma sig Guds tron. En glädje över detta faktum, men också en bävan över att Gud är den helige. Och vi får vara nära honom. Jag ska återkomma till det i en annan psalm. Vers 25. Ges orsakerna till den lovprisning han uppmanar till. Ty, han föraktade inte den förtrycktes elände. Det vill säga mitt elände. Han såg inte på honom, på mig med avsky. Han dolde ju egentligen inte sitt ansikte för mig, även om jag upplevde det så. När jag ropade, då lyssnade han ju, fast jag inte trodde det. Bönhörelsen kom för David. Han behövde inte dö. Han lyckades undkomma Sauls alla försök att döda honom. Det pågick i många år, denna förföljelse, ska du veta. Gud själv är källan till Davids lovsång. Och bönhörelsen för David, kanske för Jesus, bestod i den kommande uppståndelsen. Men Gud är källan till lovsången som nu bryter fram. Vers 26. Titta. Från dig kommer min lovsång. Den kommer från dig. I den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar dig. Vers 27. Så beskrivs de globala konsekvenserna av Jesus seger. Alla ska nämligen få del av det som hände på korset. Liksom löftena till Abraham en gång uttryckte det i första Mosebok 12. 2000 år tidigare. Abraham, i dig och i din säd, i din avkomma, ska alla släkten på jorden bli välsignade. Detta handlar om evangeliets globala giltighet och tillämpbarhet. Kristus dog för hela världen. Och han är försoningen för våra synder, inte bara för våra, utan för hela världens. Vers 27. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Ibland sägs det att Gamla testamentet inte har någon tro på livet bortom döden. Men vad ska vi säga om denna psalmvers? Och många andra. Visst trodde man på en fortsättning. Era hjärtan ska leva för evigt. Bibel 2000 har minskat ner, reducerat till en fattig mening. Må ni alltid vara fyllda av livsmod. Men det som jag har valt att använda folkbibeln här, det är för att den stöds också av Septuagintan, den tidiga grekiska översättningen, och alla moderna översättningar till andra språk. Så jag förstår inte varför vår nya svenska översättningen har reducerat det till någonting mycket mindre än vad ursprungstexten, tycker jag, så tydligt säger. Vers 28. Alla jordens ända ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Och vi kommer att tänka på Jesu befallning till 11 en del tvivlande lärjungar innan han lämnade. Mig är given all makt i himmel och på jord. Vilka annorlunda ord än min Gud, varför har du övergivit mig? 40 dagar senare. Mig är given all makt i himmel och på jord. Gå för den skull ut och ge alla folk till mina lärjungar. Vers 29. Till riket är Herrens och han råder över hedna folken. Vers 30. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä. Alla de som far ner i stoftet skall böja knä. Alltså, de som inte kan hålla sig själva vid liv. Och möjligen så menar han alla kategorier av människor genom att använda de här ytterligheterna, vers 30. De mäktiga, de starka, de rika, men också de svaga, de döende, de som inte längre kan själva hålla sig vid liv. De skall böja knä och erkänna dig, Herre. Halleluja. Saltaren är full av löften om en kommande tid då Jesus ska återinträda i världshistorien, inte som Guds lam, den funktionen är fullbordad, men som Guds lejon, som konungen, som lejonet av Judas stam, som har rätten att regera på jorden och frambringa den rättvisa och den rättfärdighet och den fred som endast Guds son kan skapa. Så några verser till innan vi slutar som handlar om det här, tänkte jag skulle få upp på skärmen här, om folken, hur folken inbegrips i psaltarlitteraturens löften. Och ifrån psalm 2, vers 8, så står det att fadern säger till sonen: begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel, ja hela jorden till din egendom. Vers 96:3. Förkunna hans ära bland folken, bland alla människor, hans under. Vers 102:16. Folken ska frukta Herrens namn, alla jordens kungar, din härlighet. Psalm 138. Alla jordens kungar ska tacka dig, Herre. När de får höra ord från din mun, de ska sjunga om Herrens vägar, ty Herrens härlighet är stor. Vilken dag det ska bli. Halleluja. David avslutar nu psalmen med en tillfredsställelse över att budskapet om Herrens befrielse kommer att föras vidare till folket och till kommande generationer. Och göra så att också de kommer att vilja tjäna Herren som David ju egentligen vill. Det bästa vi kan göra för våra barn och våra barnbarn, det är att ivrigt önska och ivrigt bedja att de lär sig älska Gud. Älska Gud och njuta av livet och gärna tjäna Gud. Vers 31. De efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. Och de ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas, att han har gjort det. Salmen, psalm 22, som började när månen fortfarande hängde tunga över hönetältet, avslutas nu när solen har brutit igenom och lockar oss ut till en ny dag av guld och härlighet. Psalm 22 börjar i detta dunkel av förtvivlan och övergivenhet. Men den slutar nu i ord av triumf över en fullbordad frälsning och Guds hörande av bön. Det står, han har gjort det. Inte bara som den nya översättningen säger, han grep in. Han har gjort det, tycker jag, mera är liktidigt med Jesus sista ord på korset. Det är fullbordat. Det är klart. Och ondskans andemakter måste ge vika. Gudasonen har försonat ett människosläkte, ett fallet människosläkte med en helig Gud genom det blod som han göt när han dog för oss. Ja, så här skrev David för 3000 år sedan. 1000 år före Kristus. Och hans triumf blev Kristi triumf. Bortom Guds övergivenheten låg världshistoriens största seger. Kanske det också ger hopp till oss i vår känsla av Guds övergivenhet. Den kanske inte är så farlig och så dramatisk som våra känslor säger oss. Och kanske bortom din Guds känsla av Guds övergivenhet också ligger en morgon. Någonting som utverkas just genom den övergivenheten. Precis som för Jesus på korset. Gud var i lov. Han kunde uthärda därför att han liksom såg den seger som låg bortom korset. Och de människor som skulle bli välsignade på grund av att han inte steg ner från sitt största lidande någonsin. Amen. Prisat var ditt härliga och heliga namn. Att du låter oss på Hönökonferensen ta del av denna gamla psalm. Skriven under svåra, svåra förhållanden. Av en enda ung herdepojke. Så gjorde det till ett mäktigt budskap som till och med din son använder. När han hänger där övergiven av Gud och människor. Tack att du inte var den Gud som övergav. Du var den Gud som lät i Jesu Kristi grav din uppståndelsekraft komma till uttryck. Tack för korsets seger och tack för den tomma gravens seger. Och låt oss gå ut i den vackra dagen på Hönö upprymda och tacksamma men också gripna av att du överger aldrig. Utan du har en väg igenom till seger. Lovat var ditt härliga och heliga namn.